Vi vill passa på att påminna om Destination Highlights Nordic Expo som går av stapeln den 23 till 24 september i Arlanda stad.
Ja, och har ni inte bokat biljetten, gör det nu. För Soffertagets medlemmar har ju halva priset på entrén. Och sen gäller det också nu att boka ert innehåll så fort som möjligt. För biljetterna, de håller på att ryka, eller hur?
Ja, de gör ju det.
Ja, det bokas som aldrig förr. Så att vi har ju världsstjärnor här. Vi har Raisa Love från Kalifornien, Harriet Stokes från London. Vi har vår egen Hasse Nilsson på stora scenen. Vi har Richard Ashford. Och vi har
Expression från Spanien.
Det kommer bli en fantastisk flora visningar på stora scenen. Sen har vi ju våra stjärnor på Look and Learns också. Vi har ju Dana Benar från Vella, vi har ju Iman Khalaf från Naberu, vi har ju Alireza från L'Oreal. Mm. Vilka fler har vi på scenen?
Vi har Marielle Eklund och The Platinum Giraffe som kommer hela vägen från USA. Vi har Pia Tidholm Karstens
från Säter.
Yes, Urban Academics. Vi har Sasha Juan, fullspäckat schema.
Ja, förutom det här fantastiska programmet så har vi ju också såklart en after work på fredagen. Studio 54-tema. Det kommer bli åka salon. Efter salon. Och sen så på lördagen har vi stor galabankett. Och där är nästan alla biljetter slutsålda också. Så att, ja, har ni inte hunnit boka än, gör det nu. Det är vårt tips. Destination Highlights. Det finns på highlights.spresso.se.
Precis. Och jag måste bara nämna att på galabanketten så kommer det bli en fantastisk visning av Linda Schuster och Joakim Ros.
Så ja.
Det vill ni inte missa.
Nej.
Så, nu kör vi igång avsnittet.
Hej och välkommen till Härtagspodden. En podd av frisörföretagarna med mig, Ted Gemsell.
Och med mig, Linnea Wallin.
Dingeliding. Dags Dingeliding. För ytterligare ett sommarprat.
Ja,
ja, jag älskar de här historierna. Oh. Där vi får liksom följa härliga individers resor genom livet. Mm. Vad de har varit uppleva. Men uppenbarligen så, som frisör, så har man fått uppleva en hel del saker.
Ja, det händer massor i allas liv.
Ja. Men nu ska vi få träffa Sasha Mitic. Mm. En av grundarna till Sasha Juan.
Precis.
Och han har nog haft ett spännande liv.
Det tror jag också. Ja. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad han
har. Jag för mig att han har jobbat en hel del i modeindustrin. Jobbat med plåtningar och sånt här.
Mm.
Och det här är en sån spännande bransch.
Han har rest massor
och sett massor. Det är lite rock and roll över det, tänker jag. Utan alkohol och droger då förstås.
Ja, precis. Ja. Och inte så många tv-apparater som har blivit kastade förhoppningsvis.
Nej, men jag tycker det är kul att höra hur det var förr i tiden. Idag känns allting så exponerat.
Ja.
Det var ju annorlunda tror jag. Förmodligen hade man ju med sig en portfolio med bilder. Idag har man ju bara en telefon och visar upp allting, tänker
precis.
Jag. När man
ingen ska... Instagram Nej. På Sashas tid.
Nej, men precis. Så det var nog en annorlunda tid. Ja, det ska bli jättekul att få lära känna Sasha bättre. Så vi tar in honom helt enkelt. Välkommen hit Sasha Mitic.
Tack.
Välkommen. Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Sasha, när du träffar folk som inte känner dig, vad säger du att du gör då?
Att jag är frisör.
Hur kommer det sig då?
Nej, men jag är frisör i... Det är det som är en stor del av mitt liv och har varit sedan 1978 faktiskt.
Ja.
Mm. Och det... Även fall jag idag driver och sitter som vd för... Ett företag som finns i 40 länder och hyfsat komplex modell. Så är jag fortfarande frisör. Och det är det som har drivit det jag gör även idag då. När det gäller att ta fram hårvårdsprodukter som är Sasha Juan.
Coolt. Alltså, jobbar du som frisör fortfarande eller har du klivit av det?
Nej, jag är faktiskt på salongen. Jag försöker vara där en gång i veckan. Det brukar aldrig bli att det... Helt hållet blir så, men jag tycker att det är en av de anledningarna, tror jag, att produkterna och konceptet har blivit som det har blivit och kunnat bli mottaget på det sättet det har blivit internationellt och här, även här i Sverige. Och det har med att det finns en direkt koppling till vad de ska göra och var de kommer ifrån. Och jag säger alltid att vi är hairdresser heritage när vi pratar om det. Och det är en väldigt viktig del i hela processen.
Men du är då en av ägarna, eller kanske fler ägare, men bakom varumärket Sasha Juan. För ni, Juan heter du ju inte.
Nej, Juan och jag startade Sasha Juan 1997 som en salong.
Som en salong då?
Ja. Uh-huh.
Och hur kommer det sig alltså, att man döper det till sina namn? Det här verkar, är det unikt för Sverige eller gör man det runt hela världen?
Nej, ja, jag tyckte så här att vi pratade om det här med vad ska det heta och så där. Och då sa jag så att om man är en respekterad salong så har man alltid grundarnas namn på dörren på något sätt. Och det är liksom om man tittar på Vidal Sassoon eller Kenneth eller de flesta, sen finns det självklart avstamp på det också, men att man sätter sitt namn på dörren och så vi tar våra två förnamn och sätter ihop dem. Och så tyckte jag att det såg väldigt snyggt ut typografiskt.
Ja, men det är ju väldigt snyggt, måste jag säga.
Och sen så var det väl liksom många som inte förstod någonting.
Nej, jag förstår det. Vad är det här? Vad gör de?
Ja, och jag tyckte det var jättemärkligt. Så här. Men det intressanta är att sen när vi fick med, ja, när vi började exportera våra produkter så märkte vi att namnet fungerar i princip över hela världen.
Ja, men det är ju ganska internationellt klang.
Ja, och sen så var det också så att det fungerade och folk gillade det och dessutom så kunde man inte heller direkt definiera det. Att det kommer härifrån.
Nej, för ni heter väl bara Sacha Juan? Ni heter inte Sacha Juan Hair Care? Eller liksom
alltså
något?
Bolaget heter Sacha Juan Hair Care AB, men det, varumärket är Sacha Juan.
Mm.
Och det har fungerat.
Men vi backar bara att innan du öppnade upp det Sacha Juan med och era salonger och till slut ska komma tillbaka till era produkter. Mm. Hur startade det? Du sa 78. Sen 78 har du varit frisör.
Nej, alltså jag började 78 och jag brukar kalla mig för accidental hairdresser.
Mm.
Det var liksom ingen sån här vision av att jag hade. Jag var bara 14 år gammal. Så att,
när du kom i kontakt med yrket då?
78. Ja, alltså det började faktiskt i stolen.
Mm.
Så att jag började med att jag satt och klippte mig. Och det var på Noblesse som finns fortfarande idag under Rolf Wollstedt som ägde det då och startade det. Och så hade han ju två salonger, en som hette Salong Noblesse och en som hette Klippoteket som var liksom lite mer, skulle vara lite mer, var lite mer trendig sådär.
Mm. Var det det?
Ja, det var ju det liksom i sin idé tror jag.
Mm. Sen,
idag när man skulle titta på det skulle man ju absolut inte, säkert inte tycka det. Men då var det på 78 var det ju, det var ju nog med de människorna som jobbade där, deras
det skulle vara approach lite mer
och deras
liksom
attityd, tycker jag.
Mm.
Och,
men kommer du från Göteborg? Eller?
Ja. Så uppvuxen i
Göteborg.
Vi
har så mycket frågor.
Ja. Nej, men så jag satt mig i stolen där och sen så, jag brukar berätta den här storyn för många undrar liksom, har du alltid drömt om det här? Jag hade ingen aning om att tänkte på det här med frisör. Och så var det en väldigt intressant person som klippte mig, en tjej som jag tyckte var så jätteintressant och kul ut och sådär. Och så tänkte jag, ville börja prata med henne, visste inte vad jag skulle säga, jag var så här superblyg, man blir ju så här, man kan ju bli det när man går till frisören, man blir lite så här nästan, ja, man vet inte, man känner sig lite osäker och så där.
Mm.
Och så tänkte jag, ska jag fråga henne liksom, jag fråga, hur är det att vara frisör, fråga jag, tänkte det var nog en bra fråga. Och så började hon prata så här. Jag satt och lyssnade inte så här jättenoga faktiskt. Utan var med bara att försöka få börja med en konversation. Och så frågade hon mig, skulle du vara intresserad att börja och känna på hur det är? Och då tänkte jag, var jag bara artig? Så här, absolut. Nej, men det skulle kunna vara intressant. Men jag tänkte aldrig att det där. Liksom. Sen så klippte hon mig och sen så sa hon så här. Nej, men då tycker jag att du ska komma hit och hjälpa oss på lördagar och fixa och tvätta handdukar och sådär. Och sa, nej, men det kan jag inte göra. Så, nej, då var jag väldigt sådär. Så, nej, nu betalar du inte, utan du går bort till vår chef. Det var liksom typ 40 meter längre ner på gatan. Och han heter Rolf och så går du in och presenterar dig och säger att du vill börja jobba och hjälpa oss på lördagar. Och hon tvingar iväg mig i princip.
Minns du vad hon hette eller?
Ja, det är Eivor.
Eivor.
Mm. Rött hår, jätteball, väldigt excentrisk person. Ja.
Finns hon kvar idag?
Ja.
Eivor.
Och så gick jag ner och sen så så presenterade de mig, så tog de mitt telefonnummer, så tänkte jag, ah, det kommer aldrig hända ändå. Så jag gick tillbaka, betalade, gick hem, tänkte inte mer på det där. Och sen ringde de lite, ja, några månader senare, frågade, ah, men vi vill att du ska komma ner och börja. Och då var jag lite så här, okej, okay, ja, tänkte jag, men det är bra att få något helgjobb så där. Och sen så var det bara, det var 10 eller 11 tjejer som jobbade där. Kom ner dit och min mamma sa till mig så här, ja, vill behålla jobbet så alltid till att ha någonting i händerna. Så jag liksom höll på att städa och fixa och så här. Och sen så var de ju bara tjejer där och jag var ju bara 14 år. Och alla, jag tyckte de var så här snygga och balla och... Så jag vågade aldrig gå in och sätta mig i personalrummet, va? Och sen så sa de alltid så här, men Sasha, varför sitter du aldrig, varför kommer du aldrig in i personalrummet? Nej, men jag tycker det är så kul att stå här och fixa och dona och städa. Så jag var, höll på där. Så började det så att jag började tvätta hår och sen började man hjälpa till med andra saker. Man gjorde allt möjligt, assistera. Och sen så var det så att jag var aldrig så här superbra på sport. Jag var okej, okay, liksom average. Skolgången var, ska jag säga, okej, okay, average, ingenting speciellt. Hade liksom ingen så här, men sen så när jag började göra hår och typ jag, de visade mig kanske att torka upp på ett hår eller börja visa mig att jag skulle föna eller, och sen så då sa alla så här, men gud, du har ju superbra känsla och bra talang och så här. Det var ju första gången man hörde det. Och det gör ju också att man då växer i den, ja, i den grejen. Att man känner att wow, jag kan kanske är lite bättre än average.
Mm. Nej, men det är ju intressant det. Man vill ju göra det man är bra på.
Ja, ja, och det man blir uppmuntrad till också. Ja.
Sen så tog det ganska lång tid innan jag bestämde mig. Sen jobbade jag där. Och sen så är det ju så här med det här yrket. Det är, vad är utbildning? Ja, det är ju liksom hur du lär och hur du tar in saker. Och det kan ju vara väldigt olika för olika människor. Men
extremt.
Det blev till slut att jag tog ju kunder också. Mm.
Mm. Men alltså, gick du där som traditionell lärling? Eller
gick, nej, jag gick där, men sen blev det så här, började på helgerna och sen så började jag jobba liksom på, de hade uppe till 8, så började jag komma efter skolan och all min ledig tid och sådär. Och sen så var det väl så att jag hade då kommit till en så pass nivå så att när jag bestämde mig efter, för jag gick ut gymnasiet också. 3 år ekonomisk.
Mm. Du gick inte frisörgymnasiet.
Nej, det var så här, jag kom från en sån här bakgrund där alla gick liksom, alla mina kompisar, de är till så här universitetsutbildade i princip och liksom. Och det var väldigt udda.
Vad sa de där när du hängde på salong hela dagarna?
Nej, men det var ganska jobbigt faktiskt också. För på den tiden var det ju liksom väldigt udda att en ung kille ställer sig på det sättet så i den åldern.
Men tufft,
och de tyckte jag liksom, du vet, var ju också den tiden var det ju väldigt så här identifierat med att man var liksom, en del tyckte liksom att om man är kille och jobbar med hår så är man gay eller något sånt där.
Mm.
Och det är klart att det var ju liksom många sådana här liksom jobbiga delar i det, men jag tyckte att salongsmiljön jag hamnade i var fantastiskt. Man träffade jättemycket människor som hade olika idéer om hur saker och ting var. Det var ganska fritt och just Nobles var ju en sån här ställe där det var en enorm blandning av kulturer och bakgrunder och hur folk var, och det var väldigt fritt och roligt och bra energi liksom. Så att
det övervägde det.
Ja, jag tyckte det var superhäftigt.
Mm.
Nej, men berätta på den tiden, det här måste vara på 80-talet då som du var verksam där. Och jag upplevde som att det var större verksamheter. Hur många var ni i den här?
Jag vet inte om de var liksom totalt kanske runt 40-50 kanske.
Ja. Mm. Det är rätt stort.
Ja, det, är
det, ser man, det ser man ju inte idag på samma sätt.
Nej.
Det var ju liksom 2 våningar och en sidosalong då. Och sen så startade de ju utbildning. Och det var en bra plantskola, hård plantskola. Man fick jobba superhårt liksom. Och att få göra hår, då krävdes det en hel del. Liksom. Det drillades liksom.
Men hur funkar det? Får man en handledare där? Eller?
Nej, det var inte så. Utan man assisterade alla. Och sen så var det upp till en själv liksom, att träna och liksom ta in och försöka utveckla sig. Jag brukar säga så här, det är en arbetsplats eller man kommer och vill bli någonting, så kan de alltid erbjuda en plattform, men det är alltid upp till dig att ta tag i att utnyttja plattformen.
Mm.
Och det är en del människor står ju passiva.
Och väntar på att bli tillsagd vad de ska göra. Eller, ja.
Så det handlar ju om att liksom interagera med det och liksom driva sig själv och ta sitt eget ansvar för att ta in och få kunskap. Det handlar inte om att någon ska leverera det till dig hela tiden. Utan det har ju med din attityd och din egen driv och din egen intresse. Och jag tror att ett sånt här yrke, om man kan få det till att bli ett väldigt starkt intresse, då blir det inget jobb. Jag kommer ihåg att man kunde stå och jobba jättemycket och sen så stod man och tränade sent på kvällen. Det var inte som någon som tvingade en till att göra det.
Nej, men tycker jag har varit påtagligt, tycker jag, gäster i våran podd. Att, alltså, de som har varit här, många av dem har ju dels tävlat som frisörer, men också tränat jäkligt mycket.
Precis.
För att liksom nå framgång.
Du måste träna och sen så gäller det att du tränar. Sen kommer du alltid misslyckas. Folk pratar ju sällan om sina misslyckanden. Det har ju varit en av de anledningarna att man misslyckas. Man vågar driva sig själv ut till ett läge där du är utanför din comfort zone. Så att du kan misslyckas likväl som du lyckas.
Mm.
Och sen så lär man sig av det.
Men det är
och funderar det.
Det är jobbigt.
Ja. Jag brukar säga att kreativitet handlar bara... De flesta människor pratar ju om kreativitet i vårt yrke. De flesta människor vill inte vara kreativa. Inte vad det betyder att vara kreativ.
Vad betyder det för dig då?
Nej, men att det betyder att du hela tiden sätter dig i situationer som du inte har kontroll över. Och där du kan framstå som en idiot liksom.
Mm. När hände det här dig då?
Det har hänt massor med gånger.
Kan du inte berätta om något?
Nej, men massor med gånger att du liksom har en idé, du gör någonting och du tappar kontrollen över det, blir inte bra. Men det kan vara att jag jobbade ju väldigt länge. Jag jobbade ju då på salong på Nobles då fram till 85-86 där. Och sen vill jag ju göra hår för fotografering, alltså editorials.
Hur kom det sig då?
Nej, men jag kände liksom att det på den tiden var ju print var ju det som otroligt liksom stark influens. Och då ville jag liksom jobba med hår på det sättet. Så att man älskar att titta i Vogue och man älskar att titta i alla liksom internationella liksom modemagasin.
Men hur kommer man in på den banan då? Är det slump eller får man nosa på det på något sätt? Eller?
Nej, jag vet inte. På den tiden var ju liksom inom frisörbranschen även i Sverige var ju Hairdressers Journal en sån här jättestor grej att liksom alla tittar på Hairdressers Journal. Det var ju på så här frisörnördigt då. Och jag kommer ihåg att jag gjorde någon sån här min första plåtning som var liksom en boxbob fast en 20-talsaktig. Så skickade jag in den, kom den med där.
Nej, vad roligt.
Första gången alltså.
Ja,
och sen vad känner man då?
Nej, men jag vet inte. Det kändes jättekul och sådär. Men sen så vill jag liksom utforska det med. Och förstod man ju det att på den tiden var jag inte med i EU. Då flyttade till London eller flyttade till Paris och sånt där var väldigt svårt. Utan all media var i Stockholm och då sökte jag mig till Stockholm för att liksom försöka komma in på det.
Mm. Men sökte du till någon frisörsalong eller sökte du till någon
annan? Ja, då sökte jag till Bo-Göran.
Uh-huh.
Bo-Göran var den som gjorde den typen av hår i media. Och på det sättet så kom jag in att kunna liksom få in det, börja jobba med det.
För de som inte vet vem Bo-Göran är det Bo-Göran
Gullbrand?
Ja, just det.
Han drev ju väldigt framgångsrikt en salong på Östermalm.
Vad hette den?
Den hette Bo-Göran.
Den hette Bo-Göran. Mm.
Det är tillbaka där igen.
Precis, namnen.
Man ska använda sitt namn.
Mm. Ja, vad roligt.
Men
fick du göra plåtningar då?
Ja, fick jag göra. Och gjorde mer och mer. Och sen var det så att folk glömmer ju det. Men även där 87, 88. stötta liksom svensk modepress och liksom kvaliteten i fotografering var ju inte på den nivån som vi tror att det var, utan det var ju, man började ju använda frisör och makeup och varje plåtning mer och mer då, och hela den här modellindustrin började liksom sakta men säkert växa fram.
Men fick man hoppa in och göra gratisjobb då för att komma in, eller kunde man ta betalt för den tiden?
Nej, man tog väl betalt då. Det var det. Sen började Mikas starta sin agentur, och så började Stockholmsgruppen reppade lite frisörer som då liksom bokade dem. Sen kom det liksom framförallt en del fotografer som har jobbat utomlands som kom tillbaka och satte en annan typ av standard. Och sen så började ju en tidning som heter Klick, som var då liksom den som gjorde mode mer så som man tänkte göra det, som man gjorde internationellt. Och utifrån det började ju liksom saker och ting hända i Stockholm. Och den, och så gjorde jag det under en, jobbade på salong självklart, sen var jag på Klippoteket en kort tid, och sen jobbade på ett annat ställe som heter People, som blev då en slags hotspot i Stockholm. Mm. Och,
men när träffade du Juan då?
Ja, precis vad jag tänkte säga.
Men det är senare. Så det här är fortfarande när jag liksom var i Stockholm. Och då hade jag jobbat med utbildning och sådär också. Med Schraschkoff och flera olika varumärken. Och försökt ut, liksom hela tiden toucha olika delar inom frisöryrket. Fortfarande skulle jag säga väldigt grönt på många sätt. Vilket också ibland kan vara bra liksom, eller naiv. Liksom. Man bara gjorde saker.
Hur gammal var du när du flyttade till Stockholm?
Hur gammal var jag då? jag var väl 20... Vad är det? 64? Vad blir det? 20...
22.
22, 23. 23, 23. Ja. Nej, men så jobbade jag ju med det i Stockholm och gjorde mer och mer saker, och det hände mer. Gjorde kampanjer och...
Men vad skulle du säga skillnaden är? Stå på salong och jobba
i helt annorlunda yrken.
Mm. På vilket sätt?
Därför i salong så lär vi oss som frisörer att manipulera hår med hjälp av sax och färg, och liksom man gör det på ett annat sätt. När du gör det för fotografering ska du komma in, så ska du manipulera hår utifrån en struktur, utifrån en shape, utifrån hur det ser ut på bild. Liksom. Det är någonting helt annat. Och där är ju liksom rörelsestrukturen helt, liksom, ett helt annat yrke egentligen. Och det tar ju ganska lång tid att komma på det. Och vad det är som gör det. Och därför kan man många gånger se när frisörer som har traditionellt bara kanske varit jätteduktiga på salong betyder inte per automatik att de är jätteduktiga bara på en fotografering. Lika väl som jag vet frisörer som har varit fantastiskt framgångsrika inom att jobba på plåtningar. De är inga bra salongsfrisörer kanske. Men i alla fall, jag jobbade med det här då i Stockholm och sådär. Sen så kände jag, jag var ju ganska korkad, men jag tyckte jag var så här superfabulous liksom. Och så tänkte jag så här, nej men jag vill ju liksom ut, liksom, nu orkar jag inte vara här. Och då var jag singel och jag kände liksom så här, nej fan, för tråkigt liksom.
Skulle du ut i världen? Nu är det världen eller?
Ja.
Ja, lite grann. Och då sa alla, ja men du får åka till London eller Paris, till Paris först. Och så, här, så tänkte jag, och sen åker man till New York. Nej, skit i det, jag åker till New York med en gång. Och det var många som sa, ja men det är jättesvårt och det kommer vara så svårt så här. Och så bestämde mig bara liksom, jag hade aldrig varit där. Jag bara hade en idé om att jag skulle vara där. Och åkte dit. Och sen så hade jag fått lite namn. På den tiden fanns ju inte liksom datorer eller på det sättet, eller mobiltelefoner, utan man fick liksom ringa sådär.
Det var roligt.
Och så åkte jag dit, och sen så så fick jag kontakt då med en bokare som jobbar på en agentur, och så hon som heter Rona, som var fantastisk. Hon hjälpte mig och sa sådär, nej men jag, hon var lite sådär flirtig i telefon, jag tyckte liksom, ja kul, vi träffas sådär va. Vi kom upp dit och träffade, visade min bok. Och hon bara, ja, nej men det här är helt okej. Då hade jag liksom samlat på mig en hel del bra en bra hyfsat okej portfolio.
Men då var det frilansad för fotograferingen då, eller det var inte för att jobba på salong?
Nej, nej, det var inte för salong. Nej. Bara jobba på editorial. Mm. Och sen så satte hon upp mig med lite olika agenturer, alltså som bara bokade hår och make eller fotografer. Det var liksom mycket mer drivet där än vad det var i Sverige. Och det blev till slut att jag gjorde jättemycket, fick en hel del celebrities och fick en hel del, gjorde liksom bra jobb och sådär. Men det var också en väldigt stress, va? För det var liksom så här, det kunde försvinna dagen efter liksom, alltså. När man väl hade gjort det så var det liksom glömt och då var det var nästa för att ta sig vidare.
Hur länge blev du kvar i?
Ja, väl drygt 2 år fram och tillbaka. Sen så bestämde jag mig. Sen, i slutändan så hade jag agentur i då New York och så hade jag i Florida, för då började det hända. Så hade jag en i Boston också.
Du reste
en del? Ja, så blev det ganska mycket. Man blir lite som en cirkusartist, va? Och det är väldigt slitsamt på många sätt. Åka iväg sådär. Och det, sen är det så här, det är dels den här, du gör det här kreativt eller du gör editorials, men sen för att kunna leva så måste du göra kataloger, liksom, olika kampanjer som kanske du inte tycker är så himla kul eller sådär. Och då satt jag där nere och gjorde någon sån här tysk katalog som gav jättebra med pengar, men som bara var inte alls speciellt kul att göra. Satt ner i Florida så kände jag bara, nej, jag skiter det här liksom. Stannar jag kvar så kommer jag aldrig få familj. Och det, då var då precis när det började breaka ordentligt för mig. Få en bra bok. Men det kommer inte liksom, jag kommer vara, kände mig ganska ensam faktiskt. Sen hade jag träffat min fru, som fortfarande är min fru, innan jag åkte. Vi var liksom fram och tillbaka. Hon ville inte bo i USA. Och då bestämde jag mig för, nej, jag flyttar tillbaka så jag kan göra det här i Europa i så fall. Men resan har varit i New York vid den tiden. Och när print var väldigt stort och att vara editorial hairstylist var lite annorlunda än vad editorial hairstylist är idag på många sätt. Så tycker jag ändå att det var en... Jag var ju
det
var
enormt alltså, lärorikt måste det vara.
Och sen var jag var ju den första som gjorde den grejen.
Ja, vi vill också passa på att tacka vår sponsor, eller hur Ted?
Jajamän, det är ju Vella såklart. Och de vill ju såklart puffa för sina utbildningar här som är klara. Och det hittar man på education.vella.com. Där hittar ni ett fantastiskt utbildningsprogram. Och de har lite nyheter faktiskt, som är lite kombinerade med digitalt och hands-on.
Precis, både praktiskt arbete och virtuella klassrum och onlineutbildning har de.
Och är det så att också om man är sugen på att handla produkter här under sommaren så finns det faktiskt möjlighet att handla på Vella Stores. De har lite kampanjer där också under sommaren så att där kan man in och fynda helt enkelt.
Precis, passa på vet jag. Tack Vella!
Du pratar mycket om din bok. Alltså, förstår alla vad det är för någonting? Vad är en
portfolio?
Bok?
Man gör ju sina jobb och sen så kommer de ut och sätter ihop en portfolio som de presenterar. Och den...
Hade du den i tryckt form som du visade upp då? Eller?
Nej, allting var tryckt.
Ja. Mm. Nu är det väl digitalt?
Ja, men då var det inte digitalt. Och man byggde den olika. Mm. Sen så var det var ju också en teknik att bygga en sån portfolio.
Var det så man bytte ut blad i eller?
Ja.
Har du den kvar?
Aha.
Ja.
Det är ju fotarna.
Det är jätteroligt.
Nej men så att det var ju också en teknik att bygga den och bygga den för vilken kund och så vidare. Men sen så kom jag tillbaka och så fortsatte jag jobba med det här i Sverige och sen så var jag tillbaka på People då igen och sen så bestämde jag väl med runt där 96 att jag inte orkade att ha en agentur som bestämde vad jag skulle vara eller hur jag skulle jobba eller vilken dag jag skulle vara bokad eller inte. Så här. De ville ha mer kontroll och bygga en egen plattform och då hade jag träffat Jean, inte så att vi kände varandra speciellt eller sånt där. Och han var också inne på, och han jobbade på Svensson och Persson då, att öppna salong. Och så började vi prata om att öppna en salong som hade en annan typ av approach till salong.
På vilket sätt då?
Nej, men på den tiden så var ju salongerna väldigt svarta och ganska liksom traditionella också på många sätt. Va? Och sen så hittade vi den här lokalen på Sturegatan. Och då gjorde vi en minimalism av det. Där vi minimerade spacet istället för att maximera det. Och fortfarande när man tittar på den idag, den ser ju likadan ut som vi öppnade 97.
Ja, det är ju häftigt alltså.
Men det känns som ni var stilbrytande, som du säger. Ja. Att sen såg man ju många salonger på 00-talet som började se likadana ut som i den salongen. Ja. Så det var som, helt plötsligt skulle alla salonger vara vitt och ljust och stora speglar bara.
Ja. Tittar man på den idag så är den superklassisk. Men när vi öppnade den så var den ju supermodern. Vi liksom tog ett klassiskt koncept och satte in det i ett annat perspektiv. Och det är lite grann så som vi gjorde våran flaska exempelvis.
Du har ju gjort en hel del, har vi ju fått höra nu. Man behöver rätt verktyg och rätt produkter för att kunna göra de saker som man vill göra. Mm. Och när kommer man på att men, det finns inte rätt produkter där ute, utan vi behöver göra dem själv.
När alltså, kommer man på det? Jag skulle inte säga att man tänker att det finns inte rätt produkter. Utan det handlar om att det finns massor med bra produkter och massor med bra koncept. Utan det handlar om att om du funderar på vad är din approach till hår och vad är ditt förhållningssätt till balans av en bra sak. Och det är en lång process. Det är ingenting man vaknar en dag och så tänker man så här, nu ska jag ha hårprodukter. Utan det är en process som handlar om att hur du förstår ditt hantverk och vad behöver du för verktyg. För att göra det hantverket och hur får du fram ett verktyg som hjälper dig och inte gör att du misslyckas.
Och när kommer ni på det här då? Att ni ska göra de här produkterna?
Ja, vi bestämde oss där kanske 2002, 2003.
Är det bara slump eller kommer någon att snacka med er så här, hej vi borde göra produkter, eller ni som tar initiativ till det?
Jag tog initiativet till det faktiskt. När vi satte konceptet var det inte någon som kom till oss, utan det var mer liksom att vi kanske ska göra någonting som reflekterar vårt sätt att approacha.
Men var det vårdande produkter eller var det stylingprodukter som var det som drivkraft i det här?
I början var det faktiskt, vi hade bara råd att göra 5 produkter. Så vi gjorde bara 5 produkter i början.
Vilka gjorde ni då?
Då gjorde vi framförallt normal hair shampoo, conditioner, som gjorde vi då på den tiden hette dry shampoo. Och sen så hade vi en conditioner, så hade vi en leave-in conditioner och ett color safe shampoo. Och det själva känslan vi ville ha, det var ju att få produkter som var lätta i håret och var balanserade på ett lätt sätt men hade hög performance och såg till att det blev väldigt, väldigt blankt och liksom inte kändes som att du hade massa produkter i håret. Och det handlar egentligen hela Sacha Jean om egentligen, att du har en hög performance men du ska inte känna som att du har massa saker i håret. Så vi har hela tiden balanserat våra, alltifrån styling till våra treatments och allting. Så att det är lite grann att man vill inte hamna i en situation där produkterna styr dig. Utan du ska ju styra produkten och håret. Det är ett liksom omvänt förhållande.
Nej, men alltså, jag tycker också att alltså, jag har ju följt ert varumärke över tid. Och man fick snabbt uppfattningen att ni nästan var större och starkare på den internationella marknaden än på den inhemska marknaden. Känner du igen det? Eller
hur nej, men så är det. Jag tror att Sverige står för kanske 5%, 5-7%, det är lite olika. Men,
hur kommer det sig då, att man blir stor?
Nej, men det var också en sån här resa. Alltså, dels var det så att jag hade den tron, och det kanske var för att jag redan varit utomlands och så här. Jag hade den tron att det här kommer bli större internationellt än det blir i Sverige.
Du trodde det redan från
början? Jag sa det själv. Jag sa det då. Jag bastionerade inte ut det på något sätt. Men jag var helt övertygad om det. Och det visade sen att vi hade turen. Och det finns ju ett koncept i LA som heter Fred Siegel. Jag vet inte om ni känner till det. Men Fred Siegel är så här. Och där finns det en person som heter Ron Robinson. Som då är väldigt mycket som tar in massa nischbrand. Och breakar nischbrand i USA. Okay. Och liksom är väldigt mycket en first mover. Och de hörde av sig till oss. De hade sett det någonstans. Och de var intresserade av att sälja det. Han var också bland annat den som var den första som sålde Kiehl's utanför Kiehl's butiken. Mm. Mm.
Vad får man för känsla i kroppen när det där händer?
Ja, när de hör av sig liksom. Det var inte så att du ringde.
Alltså, just då visste inte jag så mycket om Fred Siegel faktiskt.
Nej.
Jag tyckte det var kul. Och...
Skjuter man på allt då under den här perioden när de hör av sig? Eller blir man restriktiv?
Ja, man blir jätteglad. Ja. Liksom. Man tycker, ja men absolut. Liksom. Det var ju inte alls, liksom, någon, vi hade inte någon sån här direkt setup för det. Sen så växte det även i Sverige samtidigt då. Vi började ju på NK och blev bästsäljande shampoo där inom 6 månader. Och sen så började kom det in på Åhléns och sen så började ju hela den här tillväxten. Och då, på den tiden hade vi också 5 salonger faktiskt.
Mm.
Och små barn, så att det var ju väldigt...
Du hade mycket att göra.
Mycket att göra.
Men det verkar som du alltid har haft.
Ja, nej, men man sätter sig i sådana situationer hela tiden. Man
det verkar tar inte vara någon nej-sägare direkt.
Nej, utan man liksom försöker liksom göra... Försöker utveckla saker och ting och utforska olika möjligheter. Det tycker jag är kreativitet.
Mm.
Om det är business eller hår eller vad det än är. Personalen, man måste kunna vara... kreativ i sin tanke.
Men jag uppfattar det som att idag så jobbar du mycket, nästan uteslutande med produkterna. Och
idag sitter jag som vd. Men det har inte gjort hela tiden. Utan vi växte ju där och sen så fick vi distributör i USA. Så fick vi distributör i Danmark och så vi började liksom, du vet. Och sen så fick vi även distributör i Sverige. Och sen så började ju hela den här resan och det växte och ja, vi satt väl där i en situation, både jag och Jean, där vi kände att vi tar in externt management, så gjorde vi det och så växte det lite till. Och sen så 2018 så hade vi kommit en bit på resan, men så har vi även tagit in kapital och sådana saker som man behöver för att kunna göra det här. Det är väldigt svårt att göra det organiskt helt och hållet.
Nej, men det tror jag att man inte tänker på alltid, att växa. Tror man att man bara gör det? Om folk handlar så växer vi bara. Men det krävs lite...
Det är dyrt.
Dyrt, för du måste producera och ha en setup för det.
Måste setup. Det är som att du har rätt setup när du ska börja klippa. Liksom. Du måste ha en setup för att kunna möta nästa fas.
Mm.
Och sen fick jag ta över då juni 2018 och som vd igen. Och nu sitter jag och är det. Och 2019 startade vi vårt amerikanska bolag, Sasha Sjön Inc. Det är 9 personer där idag. Och sen så har vi då vårt huvudkontor här i Stockholm, där vi är 12 personer. Och så har vi fortfarande vår ursprungssalong då. Vi monterade faktiskt ner de andra salongerna. Vi hade en strategi med att man kan inte växa allt. Både salong och produkt och sådär.
Du var liksom, tvungen att välja någonstans.
Du var tvungen att välja. Det handlar rent om kapitalbehov och hur mycket energi lägger ner. Och det är faktiskt ett annorlunda management att växa en tjänst mot att växa en produkt. Det
Nej, men det har vi sett många exempel på. Att det är svårt att göra både och.
Ja. Mm. Så att då valde vi att nej, men vi är fortfarande... frisörer och vi vill ha koppling till det och jag och Jean jobbade ju på salong och så att vi höll kvar då ursprungssalongen som var den mindre av dem egentligen och sen så bestämde vi oss att vi försöker göra resan på produktnivå då och sen har vi fått enormt stor respons mediamässigt runt om i världen. Så nu finns vi i 40 länder.
Mm. Det låter fantastiskt. Som ett enormt stort företag. Men om man är frisör nu och lyssnar på det här, känner, men det här låter ju spännande produkter. Jag har inte testat. Var tar man kontakt någonstans för att få göra det?
Om man tar kontakt med Säter.
Säter, de som distribuerar. Ja, spännande. Hur tror du att frisörbranschen kommer att utvecklas framåt här? Alltså, vi har ju haft en lång period nu, utmaning att vi inte... få fram nya frisörer. Alltså, hur kommer salongerna se ut framåt? Hur säkrar vi tillväxten?
Det enda sättet att göra det på är att försöka förbättra utbildning. Och om du förbättrar utbildningen så skapar du också ett större intresse, tror jag. Och då menar jag förbättra den i form av flera olika saker. Jag menar, jag ska vara helt ärlig, det kommer säkert många hänga mig för, men jag har ju fått folk som kommer från frisörskolan, de kan inte hålla i sax liksom, på ett professionellt sätt. De kan inte tvätta hår på ett professionellt sätt. Man, liksom, alla tror att man kan hålla en sax, men hålla en sax som en frisör, det är någonting annat. Man kan ju alltid tycka, ja, gammal gubbe säger att man tycker att det var bättre förr, men faktum var att när jag utbildade mig var det ju faktiskt 4 år. Jag vet att Michael Gordon berättade ju i en grej att det tog honom 6, när han var på Leonard i London, som där du har John Frieda kommer från, Michael Gordon, flera stora frisörer. Det tog honom 6 månader innan han ens fick tvätta hår.
Vad gjorde han i 6 månader då?
Man fick bara vara med och titta och assistera. Och...
Men tror du att det kanske är så att vi... För jag måste titta på 60-70-80-talet. Då var man ju mer i salong. Alltså som traditionell lärling i större utsträckning.
Jag tror det är jättebra.
Sen har ju det nästan försvunnit. Jag vet inte, det finns knappt några lärlingar idag.
Nej.
Men jag tror att vi kanske måste tillbaka till det. Salongerna måste ta till
man måste, jag tror man måste. Jag tror så här. Självklart om man jobbar och antingen så... Liksom man måste vända på begreppet lite grann. Jag tycker så här att... Jag tror att det är det bästa sättet att bli frisör. Att bli utbildad för folk som redan har utbildat sig. Som har jobbat med det. Och du kommer ha fler människor som utbildar dig än en lärare som utbildar 30. Men det betyder inte att det är dåligt på något sätt. Jag bara säger att jag tror att man ska ha det som ett alternativ. Och många människor som utbildar sig, de kanske vill vara i en arbetsmiljö och inte vara i en skolmiljö. Mm. För att det passar dem bättre.
Mm.
Och de kommer fram bättre där. Men sen så tror jag hela den här, hur man då lägger, om man tar en lärling så lägger man ut en utbildningsinsats på ett företag. Man ska ta en jättekostnad. Men om man går i en skola så tar liksom, så att man kanske ska se över det.
Man kan flytta utbildningspengen. Alltså eleven har ju en peng som skolan får. Alltså, varför kan inte ett företag få den pengen?
Ja.
För det tror jag det har varit det som har gjort att lärlingssystemet har tappats. För att man lägger ner så mycket resurser, man betalar lön. Och sen när utbildningen är klar så finns det inget incitament att den här är kvar och jobbar där.
Nej.
För idag har förr var det ju så, då stannade man ju ett par år och betalade tillbaka. Men nu är det ju inte helt
givet. Det blir en dålig investering helt enkelt.
Mm.
Så att det är därför jag tror att många företag som var duktiga med lärling till slut tröttnade.
Ja.
Ja, men det har varit sjukt intressant och härligt att ha det här, Sasha. Vi ska ju faktiskt få se dig här i höst.
Ja.
På... Destination Highlights Nordic Expo.
Ja.
23-24 september. Då ska du ha en look and learn där.
Ja, men det är inte bara jag.
Nej, men du kommer vara där i alla fall.
Jag kommer vara där.
Vad spännande. Vill du berätta någonting om det? Eller?
Min tanke är väl att visa det vi står för. Och vad står vi för? Jo, vi står för en modernitet med fortfarande med en klassisk bas. Så att vi kommer ha där... inte bara jag utan även andra personer, några som inte kommer från Sverige som jobbar med oss.
Vad spännande.
Ja, vad kul.
Också för att visa lite grann att Sasha Jean är faktiskt inte bara svensk idag, utan det är liksom, vi har det ursprunget, men det är också påverkan från andra människor runt om i världen.
Ja, jag ser fram emot det.
Ja, jättekul ska det bli.
Nej, för grejen är, det finns ju bara 400 biljetter till er show. Och vi tar emot 5000 besökare. Så att om man vill se er så måste man vara snabb på bollen.
Precis, hänga på låset.
Ja, så att vi kommer ju släppa biljettförsäljningen inom kort, tror jag.
Mm.
Till den föreställningen. Så att det ska bli jättekul. Vi kommer avrunda det här samtalet med några snabba frågor.
Frågor.
Det kör vi.
3 snabba. Vi börjar med, vilken är din favoritprodukt?
Jag har ingen favoritprodukt. Det beror på vad jag ska göra.
Vad använder du själv för produkt då?
Jaha, då använder jag vår finish cream och vår hårvax.
Då kan väl det vara en favoritprodukt?
Ja, det är en favoritprodukt.
Vilket är ditt favoritverktyg nu då?
Mitt verktyg?
Ja.
Om jag nu ska svara så tycker jag fortfarande att sax är en viktig del.
Mm.
Du brukar alltid fråga, lång eller kort sax?
Jag har en 5,5. Jag har en 5,5.
Ja, det verkar vara en vanlig. Är det, är det...
Man hade väldigt små när jag började.
Ja, de är rätt små. Ju,
nej, men 5,5 så ser man ju som en lite större. Alltså, från en, de var ju ännu mindre. De var ännu mindre. Men jag har ju, sen så vet jag att man testade så här jättestora. Jag tycker de är lite små. Ja, för mig blir det liksom lite för chunky. Liksom. Men 5,5-6 kan jag använda.
All right. Då får du chansen nu att ge Sveriges frisörer ett tips.
Ett tips. Det är att försöka följa sin idé. Inte tänka så mycket på pengarna. Så blir det bra till slut. Lätt att säga, svårt att göra.
Mm. Tack så mycket.
Tack så jättemycket, Sara. Tack.
Vi ses i höst.
Men vad kul det var att träffa Sasha och vilken historia. Otroligt roligt att ta del av.
Ja, och jag tror att han kan nog ha en hel del spännande att visa upp här under highlights i höst.
Det tror jag med.
Ja, så att om ni inte har bokat klart era visningar Look & Lunch här på Destination Highlights ute på Scandinavian Expo, så passa på att boka en biljett till Sasha Juans visning. Det skulle jag göra.
Ja, jag med. Den kommer vara magisk.
Mm. Ja, vi vill såklart tacka Vella som är vår huvudsponsor, och så tackar vi Story of You som har klippt och producerat det här avsnittet, och vi önskar er alla en fortsatt härlig sommar i hängmattan, eller om ni nu putsar på gräset istället för på kundernas hår. Jag vet inte vad ni gör med saxarna i sommar, men ja, vi hörs och ses snart igen. Nästa vecka kommer en ny gäst, nämligen.
Det gör vi. Ha det bra!